Hej och varmt välkommen till Andreas och Viktor förklarar politik. Och hej Andreas.
Hej Viktor.
Hur är det med dig idag då?
Ja, det är bara bra.
Ja.
Själv då?
Jo då, en intensiv vecka här. Ska ja. Snart få klart en budget i Södertälje.
Trevligt, trevligt. Ja. Blir det en bra liberal förnyelsebudget?
Ja, kanske det. Men som sagt, vi sitter ju inte här för att vara partipolitiska.
Nej.
Men återigen, vi är öppna med vad vi gör och att vi har en politisk hemvist så att ingen känner att vi är partiska på något sätt och att vi inte har varit öppna med det.
Nej, precis.
Dagens ämne är lite känsligt kan man väl nästan säga.
Ja.
Det är något som ofta kommer att debatteras i
jo.
Media och på sociala medier också bland befolkningens ord. Vad är det?
Jag vill prata om idag politikerlönerna och politiska förmåner. Folk tycker att politiker är värsta politikerklassen som lever på våra skattepengar och liksom inte får någonting för det. Liksom. Eller de inte gör någonting för det.
Ja, politikers förmåner, ekonomiska villkor ja. Och vad man får i arvode och så vidare. Vi ska försöka reda ut vad det är som egentligen som gäller här och vad som är myt och vad som är fakta.
Mm.
Så det är väl lika bra att köra igång, eller är det något så här nytt i Brexit eller någonting?
Ja, alltså nytt i Brexit, ja, det är väl det är nyval i Storbritannien.
Ja.
Vi får se vad som händer. Det är ganska oförutsägbart vad som händer nu. Som det ser ut just nu i mätningarna så kommer Boris tillbaka med en supermajoritet. Men man vet ju aldrig hur det går i valen. Theresa May ledde med 21% mot Labour för ett halvt år sedan. Och förlorade sin majoritet. Så.
Ja, vi får verkligen se vad som händer där och jag hoppas ni uppskattade förra veckans avsnitt också här om den kanadensiska valrörelsen att ni lärde er lite. Men nu är vi tillbaka på hemmaplan och svensk inrikespolitik för vi hoppar väl över EU-delen idag.
Ja, men det är inte så mycket att prata om där just nu.
Nej, och EU...
Förutom Brexit då, som jag nämnde, men det...
Exakt. Men då kör vi igång då.
Ja?
Vi tänkte ju börja med liksom högst upp...
Ja?
Regering och statsminister.
Ja, men precis.
Och vi tänkte ju inte gå igen alltså vad folk har i arvoden och så vidare. Det är inte det intressanta.
Nej, för det är ganska känt och sådär. Man vet ungefär vad statsministern
är. Är någon jätteintresserad av att veta vad statsministern har i månadsarvode så går det att hitta med en enkel googling.
Mm.
Eller på regeringens hemsida. Men alltså så här. Först och främst är... Det att vara statsråd, statsminister, riksdagsledamot, är det ett jobb, är det en anställning?
Nej, men det är det ju inte. Det är ju ett förtroendeuppdrag. Och det de får, det är därför de inte får en lön, de får ett arvode.
Mm.
De betalas ut, alltså de har är under en bestämd tid har de fått förtroende av väljarna eller av riksdagen som har förtroende av väljarna. Alltså, statsministern får ju förtroende av riksdagen som i sin tur har fått förtroende av väljarna.
Mm.
Och därför så är det ett arvode man får under en bestämd tid man är statsminister eller riksdagsledamot eller statsråd.
Ja, man får ett arvode och det beskattas. Oj. Som...
Vilken lön som helst,
ja.
Om du hade bara en lön.
Exakt, Andreas stöter till bordet här med sina knän.
Ja.
Ja, men exakt. Det beskattas som alla andra löner och det är på så sätt samma villkor som gäller.
Mm.
Men skillnaden är ju att man alltid är i tjänst,
nej,
skulle jag
precis.
Säga. Du kan inte ens ta semester som riksdagsledamot eller politiker.
Nej,
eller statsråd eller statsminister. Du har ingen rätt till sjukförsäkring. Man har helt andra villkor när det gäller pension.
Och ingen föräldraförsäkring heller. Så skulle du bli förälder under en period som statsråd eller... Och så kan du ta tjänstledigt. Du är statsråd. Och om du vill ha ledigt så får du helt enkelt avgå.
Avgå eller ha med barnen på jobbet.
Ja, exakt. Man kan jobba, men då får du jobba fortfarande. Liksom, så
ja,
att
exakt. Du är inte ledig. Och det har vi ju minister som har den situationen just nu. I kulturministern Amanda Lind. Hon har ju nyligen fått barn. Och har ju med barnet på jobbet helt enkelt för att kunna sitta kvar som kulturminister och utöva det ämbete och hon har blivit tilldelad statsministern.
Mm. Nej, men precis.
Men om man, alltså statsministern och statsråden följer i princip samma regelverk.
Mm. Mm.
Man kan väl säga att statsministern har en förmån som de andra statsråden inte har, och det är ju en tjänstebostad.
Mm.
Och det är ju av säkerhetsskäl egentligen och representationsskäl. Man ska kunna ta emot internationella gäster och liknande, och därför har vi ju Sagerska palatset i Stockholm som är statsministerns tjänstebostad.
Mm.
Och den har ju lite speciella skatteregler.
Ja, precis. Det, den har ju, om du om man har en egen privat bostad, då är Sagerska skattefritt.
Mm.
Och inte skatteskyldigt. Så att ja, det är hemförfis det liksom.
Ja, men exakt. Du har du en egen bostad?
Ja, alltså en egen privat bostad.
Privat bostad som du då kan flytta till när du har avslutat ditt ämbete. Då måste du förmånsbeskattas för Sagerska palatset. Mm. Den bostad du har kopplat till ditt ämbete.
Mm.
Det är väl hyfsat logiskt, även om ja, det är lite elakt eftersom av säkerhetsskäl så
måste man ju
bo där.
Man får inte välja att bo någon annanstans.
Så och även om man skulle bo någon annanstans, så är det ju Säpo skulle nog kanske inte bli jätteglada över. Och den kostnad att kanske säkerhetsuppgradera din privata bostad för nej, staten precis, är kanske inte försvarbar.
Nej, men precis. Det skulle förmodligen, ja, precis. Det skulle nog förmodligen skapa extremt mycket andra kostnader om Säpo skulle behöva göra det för varje ny statsminister liksom.
Mm.
Istället för ha en permanent där de vet läget och säkerhet, hur de kan försvara det liksom, och se till ja, att det är tryggt.
Och det är ju nära till jobbet också.
Nej, men precis. Så att, ja.
Men i övrigt, alltså de andra ministrarna som ingår i regeringen, och vad har de för, vad är det som gäller där?
Det som gäller, men de är ju alltid i tjänst. De kan inte däremot så skulle de bli sjuka och behöver, ja, då kan de inte använda sin, alltså utföra sitt uppdrag enligt det de ska göra.
Inte en förkylning här.
Nej, liksom. Nej, precis. De märker inte kan, att de blir sängliggande. Då kommer de kunna, det blir sjukavdrag istället. Alltså de ja, inte får fullvärdigt arvode.
Exakt. Då ska de sjukanmäla sig som alla andra och få ja, avdrag på arvodet för det.
Ja, exakt.
Och, men samtidigt ska man komma ihåg att en minister är ju någon som ofta behöver vara tillgänglig.
Mm.
Och är man sängliggande i en sjukdom som är ändå hyfsat jobbig, så kommer nog folk höra av sig med att man behöver fatta beslut. Och
ja, men precis. Så länge man är minister så behöver man fortfarande fatta de besluten. Liksom. Så att, ja.
Och ta ställning i olika frågor. Ja, så det
så blir det för ohållbart att man är för sjuk, då får man förmodligen behöva begära avsked istället av statsministern.
Ja. Semester då?
Nej, det har de inte redan rätt till heller.
Inte en enda semester
nej,
då?
Nej.
Och det är ju, vi har ju en semesterlagstiftning i Sverige som är 5 veckors lagstiftning. Mm. Den gäller inte för varken riksdagsledamöter eller kommunalråd. Nej. Eller för statsråd. Utan nej, det är, du får jobba året
ja,
om.
Mm. Ja, precis. De kan ju, en riksdagsledamöter kan ju begära ledigt. Men då blir det ledigt, då kan, om det är mer än en månad, så kallas en ersättare in, och så är man inte ledamot den här tiden. Då är det en ny ersättare som...
Ja, men där ska ju vara vissa speciella skäl. Och ja, det är ju liksom föräldraledighet och liknande. Det är ju inte att man åker till Gran Canaria.
Det är ingen semester. Nej, precis,
en månad.
Nej. Det gör, alltså man gör det i alla fall liksom, men de har ju inte semester, de har ju fortfarande tjänstgörande när de gör det liksom.
Ja, och det kan vi vara tydliga med, alltså att alla de här har ju ledigt i någon form. Mm. På sommaren har vi en sommarministär.
Ja, precis, det är olika personer som får vara statsminister exempelvis under tillträde till, när exempel, eller ja, när statsministern ändå, så får en annan
leda regeringens sammanträde. Man brukar vara ungefär 5 statsråd under en vecka. Mm. Så roterar man sådär. Mm. Och man håller då regeringens arbete igång. Men man är mycket färre. Och det är för att ge de andra möjlighet att faktiskt, som kroppen faktiskt behöver ändå, vila och liksom ta det lite lugnt under en period.
Ja, precis.
Men är du, oavsett var du är på jordklotet, så måste du vara tillgänglig och kan behöva åka tillbaka till Sverige för att fullgöra ditt uppdrag om någonting händer. Så trots att du ligger där på sandstranden, så
händer någonting allvarligt och som man måste besvara, då får man avbryta allting och se till att infinna sig.
Ja, så är det. Och det har ju hänt flera gånger att personer har åkt hem till Sverige och avbrutit sin semester, både partiledare och ministrar och av olika skäl.
Ja. Både mindre allvarliga och allvarliga skäl, om man ser det allvarliga liksom. Mm. Men allvarliga
för landet eller för landet och så vidare.
Precis. Så att så det var en av de allvarliga, det var väl i tsunamikatastrofen.
Just det. 2000. Mitt under julledigheten.
Ja, så fick de alla se till att vara närvarande igen.
Ja, vi har
och det blev ju lite, det blev ju lite debatt där efteråt om det liksom, om de såg till att ta sitt ansvar liksom och komma på plats liksom.
Mm. Jag vet ju att man har en viss om man är jour, alltså man har ju en jour för rikets säkerhet som det så fint heter. Då har man, jag tror det är 2 timmar på sig att infinna sig på regeringskansliet. Och det gäller både statssekreterare och statsråd. Och då kan det ju vara så att du får flyga upp till Stockholm om du säger befinner dig i Skåne. Så du kan fortfarande liksom vara hemma. Men du måste kunna ta dig till Stockholm på 2 timmar. För att i akuta nödsituationer kunna styra landet och liksom föra rikets styre framåt i en händelse. Och de här kraven, alltså det finns ju massa interna bestämmelser som vi inte riktigt har överblick heller över här, som inte är offentliga och så lätt tillgängliga.
Nej, precis.
Men det här vet jag i alla fall. Och det här roterar ju runt hela regeringen, vem som är ansvarig, så det kan bli, det behöver liksom inte vara inrikesministern eller försvarsministern, även om i riktigt allvarliga händelser så är det ju de som har huvudansvaret. Men det liksom akuta ansvaret kan ju falla på vem som helst i hela regeringen. Att fatta snabba beslut tills de andra har kommit på plats så kan man kan återgå i sina ordinarie roller. Och det finns ju exempel, om vi går till andra världskriget, när liksom regeringen har behövt väckas på morgonen för att ta ställning i väldigt viktiga frågor. Jag tänker speciellt på midsommarkrisen här under, när Tyskland ville korsa svensk territorium för att ta sig till Finland. Det är ju hur ersättningsreglerna såg ut då och så vet jag inte, men definitivt att alla var i tjänst och var tvungna att liksom infinna sig i, då var det inte ens Rosenbad utan då var det ju kanslihuset som idag är riksdagen. Nåväl, nog om det. Sen har man ju lite så här, och man behöver ju inte bo i Stockholm för att vara statsråd, men har man en viss pendling så har man ju rätt till vissa ersättningar för det, för att en andra bostad och resekostnader och liknande. Och det är väl helt naturligt.
Ja, det är som vilka liksom arbeten som helst liksom, så här, när man har tyngre arbetsuppgifter liksom.
Vem är det som sätter de här arvoderna för de här personerna då?
Det är statsrådsnämnden. Nej, statsarvodesnämnden.
Statsrådsarvodesnämnden. Och det är ju då, det är inga politiker som sitter där.
Nej, det är en myndighet under riksdagen.
Det är en myndighet under riksdagen och det går att ta reda på vilka som sitter där. Men det är inga politiker, så det är liksom inte politiker själva som sätter lönerna, utan det är en oberoende myndighet som har till uppdrag att se till att de här ordena följer arbetsmarknadens nivåer och är konkurrenskraftiga, så att säga. Att du ska vilja lämna tyngre chefsuppdrag till exempel för att bli statsråd och du ska liksom inte lida ekonomisk skada av det. Det händer ju ibland att man måste lämna regeringen av olika skäl. Mm. Du kan få sparken, du kan vilja avgå själv eller du kan förlora ett val. Mm. Man ska vara väldigt tydlig med det att det är samma regler oavsett om du väljer att avgå självmant eller om du förlorar valet. Mm. Men vad är det som gäller där då? Har du koll på det?
Ja, vad är det som gäller? Men det är ju så att när man då har man en viss period av omställningsstöd liksom. Ja, precis kallas det. Och ja, då så man ska kunna liksom återanpassa sig tillbaka till arbetsmarknaden, alltså så man kan ha chans att liksom hitta någon form av arbete liksom, för att så det är ju som vilken anställning som helst, många anställningar, de flesta anställningar som man har, på någon fast anställning, så har man ju oftast rätt till någon form av
uppsägningstid.
Uppsägningstid har man när man är anställd liksom. Och här blir det liksom att har man varit minister ett längre tag, då är man ju varit, har man ju varit borta från den reguljära arbetsmarknaden. Det kan vara liksom, kan vara att det, man är ju eftersaktad sätt och vis, men samtidigt så är det liksom, kan det ju vara en viss omställning och liksom så här.
Alltså det är ju svårt att ha ett nytt jobb dagen efter.
Ja, exakt.
Så kan man ju säga. Och
och också för att man kan också argumentera att omställningen finns där också för att man inte det finns egentligen inga jättestrikta regler om vad man får ta för jobb efter man har varit minister och så i Sverige, vilket är i många andra länder. Mm. Det finns en stor debatt om det ska finnas sådana villkor, men det finns ändå ett omställningsstöd för att man inte ska, alltså det ska skadas
hoppa
för mycket.
Över till hoppa över till första bästa
och liksom så att man inte har liksom ta på sig någonting som man kanske har fixat genom det man någonting man gjorde som statsråd, liksom att man liksom hjälpte till liksom.
Det är lite korruptionsdebatt.
Ja, men exakt, det är precis så att alltså det är också ett skäl till varför det finns en omställningsstöd. Alltså det är inte man liksom ska behöva vara liksom
beroende
och... så man ska behöva liksom vara beroende om något privat liksom, så ja. man ska kunna värva ner lite och liksom se vad man faktiskt vill ha så där liksom, och så.
Mm. Och sen ska man säga det att alltså normalt arbete, vi säger om man, du som är brevbärare,
ja.
Alltså du har ju en uppsägningstid.
Ja, precis.
Du meddelar att jag vill sluta den här idag och sen går det en viss tid framöver innan du faktiskt får lämna ditt jobb.
Ja, men precis.
Det finns inte på den här nivån.
Nej.
Utan säger du att du vill lämna, då går du ut genom dörren samma dag.
Ja, men precis. Ja, men precis. Då är man, eller om man har, om man säger man vill lämna eller man har förlorat. Det har skett
förlorat valet
och då måste man lämna. Då lämnar man i princip från, alltså har man förlorat valet då blir det en viss period, typ en vecka, två veckor.
Tre veckor tror jag.
Men det är fortfarande om man räknar från vad man har för uppsägningstid efter att ha jobbat några år, så har man ju mycket längre uppsägningstid. Man har ju en månad om man bara har jobbat ett tag.
Mm.
Men om man har jobbat längre, då har man ganska mycket, ganska lång uppsägningstid liksom.
Ja,
medan här har man kanske bara några veckor som statsråd.
Och ofta chefer har ju väldigt lång uppsägningstid för att man ska hinna rekrytera en ny.
Precis.
Men det är ju så, man får lämna på dagen och då upphör ju arvodet samma dag. Och då är det väl hyfsat rimligt att det är ju i princip omöjligt att ha ett nytt jobb.
Nej, exakt.
Dagen efter.
För man visste ju inte, precis. Man visste, man vill väl säga att man planerar, även fast man planerar och att det blir planerat uppsägning eller avgång. Eller om det blir ännu mer, om man har förlorat ett val, då kanske man inte ens planerar för det. Då har man planerat för att faktiskt sitta kvar om man hade kunnat. Och då har man kanske inte heller, då har man förmodligen förhoppningsvis inte hållit på och kollat att okej, men jag kanske förlorar valet, därför kollar jag på vad jag ska göra istället. Utan man har bara inställt på att fortsätta.
Ja, och det blir ju lite känsligt att springa runt på arbetsintervjuer som statsråd också.
Ja, det är alltså, exakt.
Du hamnar ju i beroendeställning lite där
exakt,
också.
Det brukar ju faktiskt rapporteras ibland om att ministrar har varit i samtal med någon att de kanske ska göra någonting annat. Och så, ja. Om det nu skulle ha fallit så har det hänt att jag har stått i tidningen om det. Liksom. Mm.
Så det, därför finns det här. Och man kan ju se på vd till exempel i privata näringslivet. Mm. Då finns lite samma mekanismer. Att du kan få gå samma dag.
Mm.
Men då får du ett omställningsbidrag under en viss tid. Eller ett visst antal månadslöner eller någonting. Mm. För att du ska ha tid att hitta någonting nytt som är passande för dig. Och som liksom så att du inte ska behöva det kanske inte gäller vd, men för politiker väldigt mycket att du kanske inte ska behöva gå till någonting som du inte som är känsligt för vad du gjorde.
Nej, precis.
Innan. Att om försvarsministern skulle gå till Saab kanske inte är det mest optimala.
Nej, men precis.
Även om jag tror, jag ska inte säga för mycket för jag vet inte, men Saab kanske jättegärna skulle vara för detta försvarsminister.
Ja, absolut. Och jag tror inte heller att det, om man får göra det, för det finns ju sagt inga sådana regler i Sverige. Att vad man får göra istället efter att man har varit, eller hur länge man är i karantän. Så flesta andra, många länder finns ju den här karantänstegen. Liksom. Det är många som också vill införa den i Sverige av olika skäl. Liksom. Ja. Och, ja, det är ju...
Men man ska säga, det är ett år man har rätt till det här omställningsbidraget. Och det är om du har suttit i regeringen i ett år innan.
Mm.
Så har du suttit i 9 månader, då får du ingen, då blir det ingenting.
Nej.
De allra flesta hittar något annat uppdrag. Mm. Man startar eget, man går till det privata, man kanske går tillbaka till riksdagen, är rätt vanligt.
Det är många som gör också, precis. Mm.
Så det är, och tjänstemän som det här finns för också, de går ju ofta ut i privata eller till riksdagen och statssekreterarna, samma sak. Så det finns personer som använder det här omställningsbidraget under en viss period och det är helt okej, tycker jag.
Mm.
Det finns här av en anledning. Nej, men det är liksom ingen som lever på det hur länge som helst.
Nej, för det går inte.
Det går inte, det är inte så jäkla förmånligt. Men och de här, det är ändå personer med driv. Man vill ju någonting.
Mm.
Så ska man inte gå i pension så finns det liksom, då vill man ju ut och i arbetslivet. Nej, eller precis. Någon annanstans i politiken. Du, många är ju riksdagsledamöter i grunden. Och på tal om riksdagen då.
Mm.
Där, ja. Det är ju 349 personer, så det är lite större än regeringen här.
Mm. Ja, precis. De har ju och det är lite andra regler också som man jämför med.
Ja, det är lite hårdare skulle man kunna säga.
Ja, precis. Absolut. Men det är framförallt så
mer uppstultat.
Ja, precis. Och precis. Men samtidigt så är det ju tyngre att vara ett tyngre ansvar att vara minister liksom, för att man har ju mycket mera med plikter och sånt där liksom inför. Ja.
Men man kan ju säga så här, en riksdagsledamot har ett grundarvode.
Mm.
Sen om du har vissa uppdrag inom riksdagen, om du är vice talman eller utskottsordförande eller vice utskottsordförande, då får du lite mer för de tyngre uppdrag.
Mm.
Det är ju naturligt. Mm. Mer ansvar, mer arvode.
Nej, precis. Ja, precis.
Samma sak här, du har ingen rätt till semester. Du är alltid i tjänst. Mm.
Och all form av ledighet måste beviljas.
Mm. Man kan söka tjänstledighet och då gå en ersättare i alla fall. Det är ju någonting som, och det är ju föräldraledighet till exempel är väl det vanligaste.
Sjukfrånvaro.
Sjukfrånvaro, ja. Och även här ska man anmäla om man är sjuk. Men återigen så de flesta, alltså har man en förkylning eller influensa, du kan göra någon viss av jobb. En viktig skillnad här är att man har sitt tjänsteställe i sin bostad, skulle jag säga. Alltså våra riksdagsledamöter representerar ju hela Sverige och bor över hela Sverige.
Sitter för olika valkretsar liksom. Oavsett hur man valdes in så sitter man för någon valkrets i Sverige.
Ja. Och det är ens bostad som är ens tjänsteställe. Så fort man lämnar den så är man ju då på en tjänsteresa.
Mm.
Och tjänsteresor ska ju arbetsgivaren eller uppdragsgivaren, alltså riksdagen i det här fallet betala. Så, resorna till riksdagen betalar riksdagen. Ofta löser man det genom att de har årskort på SJ. Det blir billigare i längden. Nej, alltså åker du
massor.
Du åker minst fram och tillbaka varje vecka till riksdagen. Kanske från, vi säger Skåne, Göteborg. Och sen kanske du åker på lite studiebesök eller resor med, alltså för partiet, besöker partiet på flera ställen.
Mm.
Det blir en del genom år och du kan skriva enskilda reseräkningar för det här, men jag kan banne mig ge mig på att det är dyrare än att riksdagen använder det här årskortet som man köper av SJ.
Mm.
Bor man riktigt knasigt eller långt bort, då kan du få flyga istället.
Mm.
Det är lite hårdare regler.
Precis. Vi försöker ändå att vi ska vara miljövänliga. Så
ja.
Att,
men jag kan förstå, bor du i Kiruna, då åker du tåg, då hinner du inte hem innan det är dags
innan du
åka tillbaka.
Hinner du aldrig vara i valkretsen?
Nej.
Precis. Så det är det där. Man, när man åker som vilket jobb som helst, när man åker på tjänstresor, så får man också ett traktamente. Att man liksom får ersättning för
husrum och mat.
Om man inte har någon form av där mat ingår, då får man göra avdrag på det traktamentet.
Exakt. Och för att lite att man är borta hemifrån och borta från familj och så vidare.
Precis,
det är ju
precis.
Påfrestande.
Mm.
Och det, man kan ju börja med Stockholm där. Och alltså, en riksdagsledamot har rätt till en övernattningslägenhet om man bor längre än 50 kilometer ifrån riksdagen.
Mm.
Vilket innebär att antingen får du en gratis av riksdagen, och de, jag har varit inne i en sån, den allra enklaste varianten, alltså det var som ett studentrum, det var inget lyxigt kan vi säga.
Nej.
Utan ett litet, alltså vad heter det, skåppantry och en dusch och en soffa och en säng. Liksom.
Bas.
Ja, verkligen bas. Och den låg inne i riksdagen.
Okay, det är med,
ja, så du lämnar liksom inte ens riksdagskomplexet. Sen finns det ju lägenheter utanför riksdagen och sån har jag inte varit inne i. Men det är inget flådigt där heller.
Nej.
De ligger liksom i Stockholm runt så att du kan gå eller
ja, de ligger
tunnelbanan ja, liksom till
oftast
riksdagen.
Oftast det ligger runt Gamla stan ofta.
Gamla stan, Södermalm liksom ja. Ofta.
Mm.
Och sen kan du hyra en själv och då får du en viss del av hyran betald.
Mm.
Max 8600 var det va?
Mm.
Som riksdagen betalar. Du får hyra dyrare om du vill, men då får du betala det.
Mm.
Och skulle du äga en bostadsrätt så får du ju då för månadsavgiften. Inte något för att betala av lånet eller liknande.
Nej.
Vilket är logiskt. Och det finns väl ett aktuellt fall om
sådana
saker som vi inte ska prata mer om. Men det är liksom det är för kostnaderna. Fullt logiskt också. Man åker långt för att fullgöra sitt uppdrag. Man ska väl ha någonstans att bo. Men vi ska säga att det här är hyfsat nytt.
Mm.
Innan bodde man på sitt tjänsterum. Alltså bara för 20 år sedan så bodde riksdagsledamöterna på sitt kontor.
Okay.
Så det är därför alla, eller jag vet inte hur det är fortfarande, men i princip alla ledamöters kontor har en egen toalett med dusch.
Ja.
Eller i alla fall toalett. Och så hade man en bäddsoffa på kontoret. Så
det blir lite mer,
jag vet inte om jag hade velat bo
lite
på
lite
mitt
mer
kontor i en vecka.
Eller om man säger. Kan man säga i alla fall. Lite mer, man har anpassat standarderna efter tiden kanske man kan säga.
Ja, nej men alltså att bo på kontor. Men vi kan ju säga att i amerikanska kongressen till exempel, där är det jättemånga som sover på sina kontor, för de har inga sådana här lägenheter som antingen får du köpa den själv eller så får du sova på kontoret i kongressen. Men det är en annan historia. Man har även alltså, resor, tjänsteresor.
Ja.
Man åker med utskottet, man har rätt att göra lite tjänsteresor
själva,
och
då måste man ansöka, då kan man få ett bidrag på max 50 000
under hela mandatperioden.
Under mandatperioden också, ja precis, ja just det. Och du sagt, men det måste också få ett godkännande från en vice talman.
Ja.
Men då handlar det bara om resor som inte sker inom ESS, europeiska samarbets området eller ett kandidatland till EU.
Mm.
För där får man inom det får man göra resor utan de här utanför de här 50 000 under mandatperioden. Ja. Utan godkännande. För det är faktiskt billiga resor liksom, med skillnaden att om man åker utanför de här områdena så är det ju oftast mycket dyrare att resa.
Det är längre och det är, alltså vi har ju mer politiskt samarbete så att säga.
Ja, med som man gör av naturliga skäl ganska mycket mera sådana resor informellt och sånt. För att...
Exakt. Sen kan man ju säga att när man besöker, det är ju väldigt vanligt att riksdagsledamöter besöker sina lokala partiföreningar runt om i landet och man åker och berättar om vad man gör. Och även om man gör studiebesök ute i verksamheter och träffar väljare. Alltså det är tjänsteresor allt det här.
Mm.
Och det är återigen, det är ju kopplat till uppdraget att berätta vad man gör och få intryck från landet och komma på nya idéer. Fullt naturligt att det är ju vad det här uppdraget går ut på. Att alltså, kärnan i uppdraget är ju inte att sitta på Helgeandsholmen och trycka på en knapp.
Nej, precis.
Det är inte så svårt.
Det är inte så svårt, nej precis.
Och kärnan är ju att åka runt och samla idéer och utveckla politiken och föra dina väljares talan.
Framförallt att höra på vem väljare vill att man ska göra. Liksom. Så därför finns det heller ingen... Det finns ingen närvaroplikt i riksdagen. Man behöver inte vara där liksom.
Något som visserligen diskuteras just nu och troligen kommer införas någon form av närvaroplikt.
Ja, exakt, för att, av olika skäl. Men det... Precis, och man kan ju fråga sig, ja det kanske är rimligt att man har någon form av närvaroplikt kanske liksom, men samtidigt så är det ju också viktigt att man inte bara sitter inlåst i sitt kontor i riksdagen och i kammaren liksom, att man faktiskt för en form av kommunikation med väljarna också.
Ja, exakt, och det finns
de ju... är ens väljarna är ju ens uppdragsgivare liksom, det är de som har sett till att man sitter där liksom.
Ja, och då är det viktigt att man träffar dem och... Det finns ju ett kvittningssystem som visserligen Sverigedemokraterna inte är medlemmar i, men det gäller.
Ja,
men det är ju till för att liksom, när ledamöter är borta av olika skäl. Det kan vara att man är på besök, det gäller ofta partiledare, de åker ju land och rika runt ännu mer. Man kan vara sjuk, man kan ha något annat åtagande, något annat förfall. Man kan vara på en tjänsteresa liksom utomlands i sitt uppdrag. Säg att du är utskottsordförande och representerar utskottet i ett annat land, alltså, då kan du inte delta i voteringen. Då kvittar man ledamöterna för att upprätthålla balansen i kammaren.
Just det.
Och det är ju för att, alltså, det tjänar ju alla på.
Nej, exakt. Alla vill ju att alltså, det ska vara, det ska fungera, alltså, det ska
vad resultatet ska återspeglas i riksdagens voteringar typ.
Det ska inte finnas några helt plötsligt tillfälliga majoriteter bara för att någon råkar vara sjuk eller att någon råkar göra en tjänstresa någonstans. Eller så här,
ja, exakt. Alltså, säg att...
Eller någon är inlåst på... Att man låser in folk på toaletten eller någonting för att...
ja, just det. Men vi säger att ett parti har... Alltså, det är lite kris i ett parti. Och partiledningen sitter inlåst och försöker reda ut det här av... Det är en hypotetisk tanke, men då kan det vara 3, 4, 6, alltså flera ledamöter som inte kan komma till en votering. Då ska inte det liksom se till att den här lagstiftningen inte går igenom eller att helt plötsligt händer någonting som inte var menat om alla hade varit där.
Nej, precis.
Men problem här är ju nu när Sverigedemokraterna har blivit så pass många.
Ja.
Och de är inte mer här, så de måste ju antingen vara där eller så liksom börjar det här systemet urholkas. Så vi får se hur länge det dör innan de släpps in i det här kvittningssystemet. Eller kvittningssystemet avskaffas helt och hållet.
Nej, exakt. För att det funkar ju liksom för att det finns någon form av grundläggande tillit mellan partierna liksom.
Ja.
Det är därför det fungerar. Liksom. Och om politiken förändras idag, vi ser ju hur att mer polariseras och liksom att man inte riktigt har samma förtroende mellan partierna och då är ju sådana här system kan ju bli mindre vanliga för det kan bli svårare att få det funka.
Vi ska också säga att de här kvittningsmännen som det kallas, de alltså det är ju ofta inte att de sitter hemma och rullar tummarna utan de går bara inte till kammaren för att rösta och så sitter de på kontoret och jobbar istället. Så ni behöver inte vara oroliga att de inte är där eller inte gör sitt jobb. Utan det är, man hittar en balans liksom.
Nej, precis.
För att det här, och de gör något annat värdefullt med sin tid. Sen finns det ju också bordläggningsplenum. Det liksom sitter en ledamot och man bara bordlägger ärenden. Men det, är ju en, det har ju ingenting med det här att göra. Men det är intressant, massa, kuriosa.
Ja, exakt. Med arvoden och sånt. Men ja, nej, men så att det är ju hur har vi, är det något mer, så är det något mer arvode som förmånen som riksdagsledamöter har som vi inte har nämnt eller?
Det finns ju detaljer, men vi, tiden är knapp, så jag tycker vi går över på ja, kommuner.
Man kan bara säga så här, alltså, man brukar bara generellt säga att riksdagsledamöter och att det är väldigt förmånligt, och man kan säga kanske, men de samtidigt har de ganska mycket att göra liksom, de på olika sätt reser runt hela tiden och aktiv och sånt liksom, så det ja.
Det är inte världens högsta lön för den mängd timmar man lägger ner.
Ja, som de flesta lägger ner liksom, så att, ja. Det finns ju alltid undantag, men men absolut. Nej men okej, men det, mer lokal nivå då, så är det man blir man rik på kommunala uppdrag.
Det skulle jag verkligen inte säga.
Men blir man inte rik på uppdrag heller, men
jag skulle inte säga att du blir rik på någonting inom politiken.
Nej.
Alltså arvoderna är inte höga. Men om man går på kommunal nivå så är väldigt mycket uppe till kommunen själv.
Mm.
Och med kommuner menar jag både primär- och sekundärkommuner, regioner och kommuner.
Just det.
För de lyder under samma lagstiftning.
Ja.
Men lagen, kommunallagen stipulerar vissa grundläggande villkor.
Mm.
Du har rätt till ledigt från ditt ordinarie arbete. Du har rätt till ersättning för det.
Mm.
Du har rätt till ersättning för barnpassning. Och du har rätt till alltså extra ersättning om du skulle vara funktionshindrad. Du har ju extra merkostnader och tar det till ett sammanträde.
Mm.
Det är i princip det.
Mm.
Största delen av Sveriges politiker är fritidspolitiker. De gör det här på sin fritid.
Mm. Efter arbetstid.
Efter arbetstid eller under men, arbetstid, du måste gå därifrån. Exakt, liksom.
Men om man gör det oftast, man gör det på sin fritid i alla fall. Så ja. Man behöver ibland göra saker under arbetstid som gör att man måste ta ledigt.
Ja, exakt. Och de får några hundralappar för varje möte. Mm. Det är inte mer. Och det är för att du ska läsa på, ofta beroende lite på vad du gör, men ibland flera hundra sidor handlingar. Du ska gå på partimöten. Du ska många kvällar gå åt, alltså sitta med en partigrupp och bestämma vad ni tycker och vara aktiv i föreningens arbete på lokal nivå. Det är liksom några hundralappar i de flesta kommuner. Det här varierar enormt mycket över hela landet.
Ja.
Stockholm och Stockholmsregionen kan man väl säga är där, och storstäderna, där liksom högst arvoden. Också kanske inte konstigt, för det är flest invånare, mest ansvar, det är störst budget där. Medan i landsbygdskommuner och så kan det vara jättelågt. Det finns kommunstyrelseordförandena i landet som inte är heltidsarvoderade.
Mm.
Det är ändå hyfsat vanligt att den högsta politikern i kommunen jobbar heltid med politik. Men det finns kommuner i landet där så inte är fallet. Regionerna är ofta, alltså det är ännu större verksamheter, det är ännu större budgetar, det är mer ansvar, det är mycket mer personal man har ansvar för och mer väljare man ska ha kontakt med. Där är det ofta kanske inte högre arvoden för vanliga fritidspolitiker. Det skulle jag säga. Det kan vara lägre än kommunal nivå. Men ofta finns det fler heltidspolitiker.
Nej, precis. Och det man kan säga också att även fast man har rätt till ersättning från av förlorad arbetstid och sen att man har rätt att ta ledigt från sitt arbete när det är krockar med sitt arbetstiden.
Mm.
Så alltså, det är aldrig, det är svårt, för det är aldrig populärt då, att behöva ta ledigt och försvinna där över dagen liksom, från jobbet liksom, och sådär. Så
nej, antingen så jag har ju jobbat i industrin och det liksom, då var det någon annan som var tvungen att göra mitt jobb.
Mm, precis.
Gå in och täcka min del i produktionen liksom, när jag var borta en eftermiddag.
Nej, precis.
Och gör du något annat så kanske du får göra det sen en annan dag. Ja, så det liksom, arbetsbördan försvinner ju inte. Så det, nej, arbetsgivare kan inte säga nej, men de är oftast kanske inte superduper glada.
Nej, exakt. Och händer det någon gång så händer det nog mer än en gång. Liksom. Så att om man, då har man förmodligen sånt uppdrag. Liksom.
Mm.
Och sen så man vet att jag har förstått att man alltid så är det inte, fast man har en form av ersättning för arbetstid, så är det inte alltid så att helt täcker upp liksom för
nej.
Vad man beroende på kommun förmodligen. Men,
nej, exakt. Och det är, alltså, det här blir ju en djungel som kan vara väldigt jobbig som förtroendevald att täcka upp för. Men alltså, ofta har du en tjänstepension som du går miste om när du och inbetalda pensionspengar för den arbetstid du skulle vara. Den går du liksom miste om. Och du kan begära in den av kommunen, men det är massa intyg och det är grejer. Och du har ett annat tjänstepensionsavtal som fritidspolitiker, som jag vet inte hur förmånligt det är i jämförelse med det som finns i...
Ja, det är nog olika på vilken bransch man jobbar i.
Exakt. Liksom. Det är väldigt svårt att reda på, men det är liksom ett annat avtal där som gäller. Så du, jag skulle säga att du går minst plus minus noll.
Ja.
Du går definitivt inte plus i alla fall.
Och det är nog inte alltid folk kanske, eller många fritidspolitiker väljer att också krångla till det med att också begära ersättning för tjänstepensionspensioner.
Ja, det är enklare att
man
bara...
Man tänker bara, jag vill ersättning för lönen. Så, och man kanske inte ens tänker på att man det här med tjänstepensionen går miste om det. Man kanske glömmer bort det. Liksom,
och så,
för att man tänker bara, jag ska ha ersättning för min lön. Sen glömmer man bort att man just det, jag förlorar också pensionspoäng. Liksom.
Ja. Och det är liksom ett yrkan du ska göra ett år efter det har hänt. Så det,
precis.
Det är krångligt.
Ja.
Sen finns det ju heltidspolitiker i kommuner eller deltidspolitiker. Mm. Alltså personer som ändå har viss månadsarvodering men och kan jobba med sitt politiska uppdrag kanske en, två dagar i veckan. Sen finns det de som gör det på heltid.
Mm.
Och här varierar det återigen enormt mycket mellan kommuner och regioner. Mm. Hur mycket arvoden man har, vad man har för förmåner och vad man har för liksom...
Lön.
Ja, arvodet.
Men vad man har för heltidsarvoder. Liksom.
Ja, och beroende på det, för alltså, så här, resersättningar och sånt kan också variera. Om du har rätt ens till att få resersättning.
Ja, för det sa du, nämnde ju inte att det fanns i kommunlagen att det bara fanns något.
Nej, alltså... Du får ofta ersättning för att ta det till ett möte.
Mm.
Vad gränsen är, om det minsta är 5 kilometer eller 5 mil, det är upp till kommunen att avgöra.
Ja.
Och för kommunalråd så kan det vara så att det inte utgår någon ersättning för att åka på och besöka verksamheter eller någonting.
Det ingår liksom i arbodet, helt arbodet liksom. Om man är helt...
Det här varierar enormt mycket var man bor, och det varierar också vad för tjänster man har stöd i form av en politisk sekreterare man kan få.
Mm.
Det är upp till, mycket av det här är upp till kommunerna själva att bestämma.
Mm.
Och så, ofta har jag åtminstone, du har rätt en arbetsplats och en telefon och en dator, men det är väl inte så mycket.
Nej,
och för det jobbar du häcken av dig.
Ja, men precis. Och, ja.
Och vi ska vara tydliga med det. Det är återigen ingen semester. Nu har det införts att man kan få föräldraledigt och vara alltså sjukskriven.
Aj.
Men det är rätt nyligen.
Det är bra att man har fått det i alla fall.
Så nu kan man vara sjukskriven som politiker.
Tidigare så var man tvungen att...
Innan det var det...
Avgå om man...
ja, men faktiskt.
Om man fick en allvarlig sjukdom.
Avgå eller bit ihop.
Ja.
Och det är så medmänskligt kanske inte det.
Nej, precis. Exakt.
Men kontentan av det här kan man väl kanske säga att det är inget du blir rik på, det är inget förmånligt. Nej. Och det är väldigt mycket jobb för faktiskt inte
det,
jättemycket ersättning.
Exakt. Det här, och det här är liksom när man säger att politikerklassen liksom, så är det man pratar om egentligen, det är huvuddelen fritidspolitiker som lägger enormt mycket av sin egen fritid på se till att samhället fungerar och liksom, att det utvecklas framåt. Alltså att, ja,
Ja, nej, men
skola och vård och sånt funkar.
Vissa åker och spelar fotboll eller ja, vad det må vara.
Och bara njuter med det fysiskt. Och så här, ja.
Ja, de här personerna sätter sig på ett möte en sen oktoberkväll när
deras, efter jobbet, 8 timmars arbetsdag.
Och deras partner hemma med skrikande småbarn. Ja. Och du sitter där och försöker få att skolvård och omsorg
ja.
Fungerar.
Ja, precis.
Så att dina barn eller vad det må vara kan få den service de behöver i kommunen och har rätt till. Så precis. Det är stort tack till alla fritidspolitiker där ute för ja, all tid ni lägger ner och allt engagemang. Och slitet det är att faktiskt utföra den här uppdragen och den viktiga ja, delen alltså, i samhället.
Exakt, men om det hade varit ännu färre som hade gjort det så hade vi haft problem för att få saker och ting fungerar liksom.
Ja.
Så, och det är ju väldigt, det är ju ibland idag väldigt svårt att få fritidspolitiker också. Det är inte det mest eftertraktande uppdraget. Fast nej. Det är, alltså jag oftast varit med om att det finns en konkurrens inom internt och sådär när man väljer, men inte alltid det gör det liksom.
Nej. Och det är ju Du får ju stå över väldigt mycket för att ha tid och ork med det här.
Mm.
Så alltså det här är viktigt för att din lokala demokrati ska fungera och att du ska få vara representerad i styret av din kommun eller region.
Mm.
Att de här personerna faktiskt vill ta sig den här tiden att representera dig.
Mm.
För det är ytterst den valsedel du lägger i valhurnan på valdagen som avgör vilka som får den här chansen.
Mm.
Och alltså finns det inga att rösta på sen så kommer den svenska demokratin att urholkas.
Nej, visst, man kan ju gå och rösta om alla typ skulle bestämma sig för att nej, jag enda demokratiska skyldigheten jag har det är att lägga valsedeln var fjärde år så skulle det inte skulle det vara väldigt svårt. Det skulle inte finnas några, det skulle vara tomma fullmäktige salar efter valet istället.
Ja, men exakt. Men det var väl det hela så att säga ungefär.
Ja, men det är precis. Ja.
Det, så här är det att vara politiker.
Ja, exakt. Så här är det att vara politiker. Det, ja, men det som sagt, det huvuddelen är fritidspolitiker och sen finns det ju de som är heltid och då i riksdagen och sådär och, men det fortfarande, så även där så är det alltså tuffa villkor liksom, men fast det är ju bättre villkor för de som sitter i riksdagen än de som kanske är
så fort man får göra det på heltid så blir det oftast i alla fall
lite lättare, då har man ändå kanske någon fritid sen. Man kan i alla fall ta lite mer fritid om man liksom har ett heltidsarvode liksom, för då kan man ändå ta lite mer tid med familj och sånt. Medan om man är fritidspolitiker då är man ju, då har man ett heltidsjobb och sen har man sin fritid med det politiska exakt. Livet.
Exakt.
Så att, oh, ja, nej, men
det var det.
Det var det. Det var intressant där att gå igenom och jag hoppas att ni som lyssnare har tyckt att det var intressant att lyssna på oss och få mer förståelse för hur alltså människorna bakom de politiska uppdragen liksom fungerar och som att det inte är så att det finns en politisk klass som bara sitter och bestämmer över oss och beskattar oss liksom, att det är faktiskt djupare än så liksom.
Ja.
Och det är drivna personer.
Och den faktiska verkligheten som är när det gäller, alltså det skrivs mycket i media om villkor och ersättningar och bidrag och hej och hå. Det är inte så förmånligt som man vill få det att låta. Det är ofta mer slit än vad det betalar sig.
Mm.
Så
ja.
Ja. Men, nästa vecka ett nytt ämne i alla fall.
Ja, precis. Vi får se vad det är då. Men sagt, vi är alltid öppna för att höra vad vi vill att vi ska prata om och förklara politiskt.
Mm.
Så bara skriv till oss på vår Facebook-sida Andreas och Viktor förklarar politik eller ja, det är där man skriver till oss.
Ja,
vi har en Patreon också där man kan skriva till också om ni vet vad det är. Det är en form av stödtjänst där man kan ge, kan stödja oss om man vill, om man känner att det här, vi är så bra så att man vill ge oss lite, någon liten peng för att vi, det är det vi gör liksom. Det är inget vi verkligen inte vill, eller så här, det är inget som vi liksom säger att ni ska, men bara så här, vi, om ni känner att det är så, men annars där kan ni i alla fall skriva och ge också idéer på inlägg vad vi ska prata om.
Ja. Ja, jo, vi har en Patreon. Vi gör ju det här på vår fritid.
Ja, exakt. Så att säga. Utöver vår politiska liv också. Som vi också, i alla fall jag gör på min fritid. Viktor jobbar ju med politiken. Men,
jo, men han gör micken jag pratar där jag betalar med mina egna
pengar. Ja, micken jag pratar ju också. Har han pratat med sina egna, betalar med sina egna pengar.
Hur som helst. Gå in på vår Facebook-sida, gilla den, kommentera
vad vi pratar om.
Följ oss där ni lyssnar på poddar, lämna gärna en recension om ni gillar vad vi gör. Hör av er med förslag på ämnen och yes. om ni vill något. Alltså, yes. Hör bara av er, det kan vara kul.
Ja.
Annars så ses vi nästa måndag.
Yes, ha det bra.
Ha det bra.